Hej och välkomna till Modiga människor avsnitt 89. Idag så kommer jag, eller i det här avsnittet så kommer jag att intervjua Anders Sydborg. Men jag vill bara påminna lite innan då om att kanalen har en hemsida, modigamänniskor.se, och gå gärna in och klicka i där så får ni information om nya avsnitt, och alla avsnitt ligger där. Kanalen finns på YouTube, Spotify, Rumble, Podbean. Och som sagt, en påminnelse också om att om kanalen ska kunna fortsätta att vara just oberoende, så är det ju faktiskt beroende av donationer. Info finns i texten, och dela gärna avsnitten. Jag menar, det är Anders till exempel. Jag vet att det han säger idag, och alla mina andra fantastiska gäster. Det här behöver ju verkligen få spridning. Men nu till Anders. Så. Välkommen Anders Sydborg.
Tack så mycket, tack.
Ja, det är ju lite intressant. Just den här veckan så har ju du faktiskt varit ganska mycket på tapeten i media. Jag har lagt till i länken att det här avsnittet på Sveriges Radio, ovaccinerad aktivisterna.
Ja, precis. Fint namn. Ja.
Och sen i Expressen då. Slottsherren som förlorade allt. Ja. Och nu driver liksom kampen här då. Men du är ju så himla mycket mer, Anders. Alltså så här, det här är ju det liksom medias bild av dig. Men det jag själv skrev och som jag tänker på när jag tänker på dig, så tänker jag ju på din outtröttliga liksom kamp, det här för att informera om och upplysa folk om riskerna med strålning.
Ja, strålningen har ju varit en stor grej så att säga. Jag har hållit på med i många år, och när jag började med det här så var jag ganska novis då, så jag fick gå den långa vägen och mäta, göra tester och se vad som händer så att säga. Och jag har väl gjort 5000 timmar med strålning så att säga, så jag har börjat bli ganska varm i kläderna och vet vad det handlar om just nu faktiskt. Jag har gjort verkliga mätningar, jag har träffat verkliga människor, jag har varit hemma hos dem, många har fått flytta från sina lägenheter efter jag gjort mätningar och så här. Och man blir ju då nedsvärtad när man får många människor med sig då. Vi gjorde ju det här basilikatestet då, som nåddes till hundratusentals människor. Och då skulle ju SVT göra samma test då, fast de är förnedrade i mig då. Påstår att den blomman som varit utsatt för strålning leder till och med längre än den andra blomman. Så där höll man på hela tiden. Och man gjorde mycket grejer hela tiden för att förkasta och förlöjliga, precis som Expressen, Sveriges Radio och allihopa gör då, när någon kommer fram med ett budskap, förklarar och får många människor med sig. Så vill man förlöjliga helt enkelt.
Mm. Ja. Precis. Men du, hur började allting? Hur började
det? Det började faktiskt så att min dotter satt med mobilen hela tiden. Jag var väl en 5-6 år gammal. Mm. Hela tiden med mobilen. Jag tänkte, det här kan inte vara bra. Sen fick jag till mig en dröm. Det låter lite konstigt, men jag fick till mig en dröm att jag ska vara med och utveckla en produkt som reducerar strålning och skyddar framförallt barn. Mm. Det var så allt började. Så började jag göra tester då på basilikor. Jag hade med en docent som heter Olle Johansson då, världens mest pessimistiska farbror. Ursäkta Olle, men det här har gjort, tack vare att han har varit så pessimistisk, har jag tvungen att vara så noga med alla mina tester. Mm. Jag visar, titta Olle här, säger jag, den här blomman dör mycket, mycket fortare när den utsätts för väldigt lite strålning. Ja, men säger han, den kan vara olika vattnad. Då kan jag köpa nya blommor, vattna dem exakt likadant. Ja, men säger han, de kan få olika ljus. Så där fick jag hålla på hela tiden då. Och sen när jag var nöjd med mina resultat så åker jag ner då till, inte jag, jag skickar en kille till AstraZeneca i Göteborg och tittar på de här cellväggarna då. Och då visar sig klart och tydligt att de här basilikerna som blev utsatta för ganska låg strålning, där har cellväggarna spruckit. Och det finns även ett intressant test från en dansk klass då, som gjorde samma test på krasse och ser hur krassen dör då väldigt tidigt. Det är känsliga växter där, så man måste vara noga med vatten, ljus etc. Precis som Olle säger där då. Och då börjar vi ju utveckla massa skal och se och testa och testa och testa. Och vi gjorde dem i aluminium då. Ser ut så här. RP of Sweden då. Och när vi såg att det här fungerade då, för Olle var väldigt kritisk hela tiden, så han åkte till, vi var först i Köpenhamn tillsammans. Och så säger han att jag vill åka till Finland själv, jag vill inte att du följer med, sa han, för du kan påverka. Så Olle åker till Finland då hösten 2018. Så ringer han till mig och säger: Anders, jag ber om ursäkt att jag har varit grinig och kritisk. Det här är helt otroligt, vi har varit på ett av världens främsta labb och de här produkterna fungerar, strålningen reduceras upp till 99%. Så vi bygger en produkt då, som ser ut så här idag, som reducerar strålningen upp till 99% utan någon som kallad påverkan på batteritid, täckning och så vidare. Det tog några tusen timmar. Och det tog 3 år och 6 månader innan vi fick patentet. Jag har varit väldigt förlöjligad av många då och säger att det här funkar inte och hit och dit, det är bara påhitt och pengar och bluff och båg och allting. Så jag har väl lagt då 4-5 tusen timmar ideellt på det här för att det här ska bli verklighet. Olle har lagt många timmar också, många andra människor har ställt upp. Men nu har vi en produkt som fungerar och det är väl en 12 000 personer som använder de här produkterna idag. Så där vi har tagit fram lite olika sätt. Vi jobbar med ett material som heter grafen också. Många blandar ihop det med grafenoxid om det inte då. Så jobbar man med det ihop med en vågfälla. Kan man också reducera strålningen. Sen har vi nu precis gjort att vi har tagit delar av det här patentet då, monterat in i ett vanligt mobilskal då, och kallat då för Carbon Black då. För problemet med andra mobilskalen är att de är väldigt, väldigt dyra att tillverka. Och vi måste hitta en lösning för att komma ner i tillverkningskostnader för att kunna få in de här produkterna på Mediamarkt, giganten och allting. Och det här var enda chansen, eftersom de här stora företagen kräver 70-marginal. De ska tjäna 70% på produkten. Så därför är det helt omöjligt att plocka in de här bra produkter, eller bra, alla produkter är bra. Men världens bästa mobilskal anser jag att det här, och det är det enda svenska patentet som finns i det här då. Så det har varit en resa, och det har varit allt ifrån glitter och glamour kan jag säga. Det har varit dygnet runt mätningar, hur en mobiltelefon fungerar. Och det är en jätteskillnad, det här har inte gått att gjort för 10-15 år sedan, för mobilerna funkade på ett helt annorlunda sätt då. Och nu har vi basstationer överallt, de här mobilerna kan sända på väldigt, väldigt låga, så man behöver inte mycket täckning till masten för att det ska fungera perfekt då. Så det har varit en resa, och sen i den här resan då så har man ju träffat då tusentals människor kan jag säga. Jag har kanske varit hemma hos, minst 500 personer och gjort mätningar, och man mår dåligt, man har huvudvärk, man har tryck över bröstet, och det här blir ju värre då för varje generation som kommer. Många tror ju att 5G, men det handlar inte bara om 5G, det handlar om 3G, 4G, 4G plus och 5G. De här frekvenserna, de här sänder på olika frekvenser, och det som är då att när man blandar de här frekvenserna så blir man påverkad, det skapar obalanser i kroppen. Och många människor då får hjärtklappningar, man blir svart under ögonen, jag själv, jag går med strålning, jag blir helt svart under ögonen då. För att jag klarar inte de här frekvenserna när man kommer till 100 000 mikrowatt uppåt då. Man har ju ett tydligt exempel då när man kör den här manifestationen på Sergels torg. Hur många människor som blev sjuka av den här strålningen då. Och så många som kontaktar mig, och det är ju ett av de högsta värdena i Sverige man har på Sergels torg. Det gäller att vara med i verkligheten. Så jag brukar säga så, juridiken är en sak och verkligheten en annan, ungefär som en strålning. Man måste prova själv och testa. Jag hade ju min mobiltelefon i fickan och fick jätteont i sidan här. Så när jag tog bort telefonen, satt på skyddet till exempel, då var smärtan borta. Man kan säga att en mobiltelefon sänder i snitt på runt 20 000 mikrowatt med lite appar och 4G och det. Och jag har lyckats få en mobiltelefon att sända på ungefär 30 mikrowatt med skydd inställt på 3G då. Och där har man inga så kallade hälsorisker. Vi har samma sak gällande routersystem. Då har man byggt en sån här Faradays bur då, där man sätter in sin router då, ser ut så här. Man tappar kanske 10% i räckvidd, men hela fältet är borta så att säga. Så det kan man få lite störningar på elnätet, men det ser jag inte som några stora problem. Den här strålningsfrågan som sagt, den har tagit mycket tid. Jag har varit runt och föreläst lite i skolor, blir förnedrad i SVT, Aftonbladet, pressen, titt som tätt. Då, för jag får med mig många människor. Och just då när det här började, den här så kallade pandemin, så såg man ju då Kina, hur människor kollapsade överallt. Det har vi inte sett någonstans i hela världen. Enligt min bedömning så är det som så att Wuhan då var den första 5G-stad i hela världen. Man körde igång 30 000 nya basstationer. Problemet var att vissa basstationer inomhus körde man på 60 GHz. Och när man kör på 60 GHz för hårt, då får inte hjärnan tillräckligt med syre. Därför står vi det här i Wuhan, att alla människor låg utslagna överallt. Det har vi inte sett någon annanstans i hela världen. Och det kan jag till 99,99% säga att det hade med basstation att göra. Och det här tystar ju, så alla vi som sa det här, då vart ju avstängda på Facebook, vi vart censurerade. Alla de här inläggen försvann då från YouTube, Google och allt vad det då. Så det var väldigt känsligt att prata om den trådlösa teknikens baksida i kombination med den här pandemin. Det fick man absolut inte göra.
Mm. Men varför är det här ämnet så känsligt, Anders? Varför blir man, alltså så här, det här är ju... min upplevelse är att så fort det här kommer på tal så blir man liksom reducerad verkligen till en foliehatt, och det är dumstrutsförklaring och det här är inte sant och det här är inte möjligt. Och jag tror att jag har nog stött på betydligt mer ilska bland folk i det här ämnet än i hela liksom covid- och sprutfrågan.
Det största problemet som jag ser, det är att de största skatteintäkterna världen över kommer från telekomindustrin. Mm. Telekomindustrin har haft fria händer att göra precis som de vill. Sen har vi det stora problemet med att vi har ett företag som heter Telia i Sverige. Det är det största bolaget som alla vet. Staten är huvudägare i Telia med 38%. Vilket innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten, som är staten, hamnar i en jävsituation. De kan inte utreda det här, man mörkar det här, och personerna som sitter i de här har varit med och satt de här gränsvärdena. Han som är en av cheferna på Strålsäkerhetsmyndigheten har varit chef på Ericsson. Det här är så känsligt. Tänk dig själv om så att mobilerna gör människor sjuka, mobilerna skapar obalanser. Det var samma sak med rökningen för många år sedan. Min pappa tänker på oss barn, han röker Marlboro. Mm. Sådana reklamer hade man förr. Och idag vet alla vad som händer om man röker. Mm. Det är likadant med mobilerna. Jag kommer inse att mobiltelefonin, router och allting kommer vara den största folksjukdomen någonsin. Men det kanske tar lite tid. Men vi ser redan nu hur många som mår dåligt. Hur många som mår dåligt i städer när man får hjärtklappning och allting. Och det tragiska av allt att vi har ungefär samma symptom som coviden när man blir utsatt för den här strålningen. Och när man säger det så skrattar folk. För de förstår inte hur illa det är. Och vi har inte bara det här med strålningen med de här telefonerna. Vi har ett oerhört beroende. Barnen skapar ett beroende som är värre än vilken drog som helst. Min mobil är i fokus på allt. Sedan glömmer vi också det blåa ljuset som den här mobilen utstrålar. Och det är jätteviktigt att skydda sig från ögonen. Det är bara att titta på det. Sen har vi också en viktig fråga. Varför har mäns spermier reducerats med 50% de sista 20 åren? För att man går med mobilen i fickan. Varför har tjejer, kvinnor fått de här cancer, cellförändringar och allting? Jo, för att man går med mobilen i fickan. Den ligger och strålar hela tiden. Du kanske inte blir sjuk nu, men det här skapar en obalans och leder till allvarliga sjukdomar. Vi har en jätteintressant dom från Italien där en man vann då, som det står i domen, mobiltelefonen orsakar cancer. Vi har också ett patent från slutet på 90-talet som Nokia, Motorola och Sony Ericsson gjorde tillsammans om hur man reducerar strålning från mobiler. Om inte strålningen skulle vara farlig, varför skulle man reducera det här? Det här tystar ner. Och PK-media, som jag kallar dem för, vill inte ta det här än. Man vill förlöjliga oss som visar de här sakerna. Det finns så många oberoende forskningsrapporter på det här. Och man bara blundar för det. Det finns inte en enda forskningsrapport som visar att 5G är säkert. Eller 5G ihop med 3G, 4G och så vidare. De här frekvenserna.
Mm. Men ja, det är ju ett väldigt, väldigt svårt ämne att ta upp.
Det är ett jättekänsligt ämne där, ja.
Så det är bara...
Jag kan ju också säga att när det här patentet blev officiellt så ringde Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och gratulerade. Mm. Och de hade massa frågor och allting, ville göra en grej om det här. Mm. Jag tog hjälp av Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen. Vi gav dem ett sånt fint svar med länkar till oberoende forskning och allting. Ingen av de här skrev en enda artikel om det första svenska patentet någonsin som reducerar strålning. Ingen!
Mm. Mm.
Inte ens i mitt gamla liv, skrev man.
Mm. Man tystar ner det, helt enkelt.
Man tystar ner det. Kill them with silence, som man säger.
Mm. Ja, men för jag kommer ihåg från ett samtal med Olle. Så ja. Nämnde ju han, det är två saker som jag tänker på väldigt mycket. Det ena är ju att man har friskrivit sig i alla, alltså alla försäkringsbolag friskriver sig för eventuella sjukdomar, om jag inte minns fel. Ja.
Alla försäkringsbolag har friskrivit sig från skador från den elektromagnetiska fält från den trådlösa tekniken.
Mm.
Och det säger ganska mycket i den här friskrivningen, så att säga.
Mm. Ja, det tänker jag också. Och nu får jag en fråga här. Och jag tänker också det här med Bluetooth. Men också sladd. Väldigt många. Bluetooth, det är väl de här sladdlösa
hörlurarna. Ja, det var ju sån här AirTubes, ja. Menar du, så att säga. Ja.
Alla personer som använder sånt idag, jag har ju ingenting som är sladdlöst.
Nej, det skapar ju väldigt stress och oro. Det är bara att titta på hur barnen mår idag. Det är bara att titta på hur barnen ser ut. Oro, den ena ungen får den andra diagnosen. Hela tiden man ger barnen diagnoser, så att säga. Istället för att titta på vad orsakas det här av? Varför?
Mm.
Och det, jag tycker det är väldigt, väldigt otäckt också att den här frågan inte får något fokus längre. Man vill bara tysta ner den, låtsas som det regnar. Jag hade ett samtal när jag började med det här med en av, vad ska man säga, en av de mest högst uppsatta personerna i telekomindustrin. Mm. Han var vd på ett av de stora bolagen. De här herrarna träffar man bara via kontakter. Och vi hade gemensam vän, så jag skickade upp en mobilskal till honom och han testade och sa att du, Anders, det här är faktiskt bland det bästa jag har sett. Men skulle vi ta in det här, så du skulle bli kaos, för vi säger att strålningen är inte farlig. Så varför ska vi sälja någon produkt som skyddar mot något som inte är farligt?
Mm.
Moment 22 alltså. Mm. Jag var med på en tävling som Swedbank hade och tänkte, det här kommer jag vinna direkt. Jag har uppfunnit något som aldrig någon har uppfunnit innan. Jag kommer inte ens med bland de 200 första på min uppfinning.
Mm.
Så där har vi den nivån på det.
Mm.
Så min tanke med det här från början är att jag paketerar, jag har ingenting med företaget som säljer att göra. Jag står bakom patentet, så att säga, det är min uppfinning. Jag vill hitta ett stort företag som tar den här uppfinningen till nästa nivå, så att säga. Jag vill hålla på och kriga för människor. Jag vill hjälpa människor som är sjuka. Jag vill hjälpa dem att få tillbaka sina balanser i kroppen. Mm. Det är ju så att om man väl är sjuk så vill man inget annat än bli frisk. Väldigt få börjar då att jag börjar med att skydda mig. Jag sätter på ett skal på mobilen, jag sätter på min router för att skydda mig. Men när jag får kontakt med många, då har det gått för långt. Då har man blivit så påverkad. Och då gäller det att hitta, och de här åren har jag träffat så många människor som det gäller att hitta, hur stabiliserar upp kroppen, hur får man tillbaka balansen i kroppen.
Mm.
Och jag jobbar med ganska många då som är duktiga på det. Och jag tar fram väldigt bra produkter, till exempel vi har ju CBD-oljan som är, den här är helt oslagbar i kombination med CBG. Det innebär ju då att man tar plantan väldigt tidigt och den är väldigt antiinflammatorisk. Det här har varit helt otroligt, jag har använt den här själv då, för jag kan inte vara nära människor, jag hade en mycket god vän till mig igår. Det här är en jättesorglig historia. Han tvingades av sin familj att ta sprutorna. Och efter han tog andra sprutan så blev han tyvärr, kunde inte han gå. Han fick gå med rullator i 3 månader. Sen fick han släppa den. Och när sådana personer kommer nära mig så får jag sån huvudvärk. Och då tar jag ett halvt rör av den här oljan och huvudvärket släpper på 10 minuter. Nu kommer vi in på lite annat också. Men samma sak med strålningen. När jag har varit i nivåer som är hög strålning. Då tar jag överdoserar den här, ett halvt rör med CBD-olja, 15-20% CBD behöver det vara minst, tycker jag. Och då släpper det ganska fort, men ska man behöva göra så här?
Mm. Nej, men nej, det låter ju faktiskt inte klokt
att nej.
Det ska behöva vara så. Men nu, den här frågan med, jag kan inte låta bli, med sladdlösa hörlurar versus liksom hörlurar minst sladd till telefonen.
Ja.
Kan du förklara liksom skillnaden på?
Skillnaden är, nu kan du ta fram några sådana här och visa, men skillnaden är att man har de här trådlösa så går det ju mellan telefonen som du har i fickan till exempel då, upp till huvudet går ju signalen hela tiden, så det pumpar då ungefär en 2000 mikrowatt ungefär hela tiden in i huvudet. Och de andra sladdarna som går på luft, det går sladden på luft sista bit, får du ingenting in, så att säga. Du har inte perfekt ljud, men du har helt okej ljud, och jag har använt de här i 5 års tid och jag är jättenöjd med dem. Jag pratar antingen det, eller så pratar jag via mobilens högtalare. Det finns 2 alternativ man kan prata, antingen via högtalare eller via sån här sladdar då.
Mm. En annan fråga, för jag, nu tänker jag att jag frågar. När man kör bil så har jag hört, eftersom jag vet inte, att du blir, bilen fungerar nästan som en någon form av sändare. Är det så att du blir mer strålning i bilen?
Det blir ju inte mer strålning i bilen. Du har ju strålningen hela tiden så att säga. Men om du har telefonen och kopplar upp det till de här airtubesen så att säga, som går på luft, då har du inget problem. Nej. Tack vare att idag har du basstationer överallt. Du har nästan inte dålig täckning någonstans. Det är för bra täckning. Och det här med 5G kan man ju fråga sig varför då. För att få bättre täckning och ladda ner en film lite snabbare. Det håller inte riktigt så att säga.
Nej.
Men kör det. Antingen så sätter man telefonen fast och pratar på mobilens högtalare. Eller så kör man via sladd som går på luft så att säga. Sista biten. Airtube så att säga.
Men alla. För det vet jag ju att du har varit ute och mätt mycket. Alla de här nya, vad ska man säga, stationerna som man har satt upp på många platser in i stan. Det är många husägare som har, jag vet inte om de har gjort någon form av avtal, men jag tyckte att under 2020 så dök det där liksom upp som svampar liksom. Överallt så satt de på liksom alla bostadsrättshus, hyresrättshus. Och jag vet att du var ute väldigt mycket det året. Alltså 2020, du var ju ute hur mycket som helst.
Jag var nog ute för fyra dagar i veckan var jag ute och mätte det här. Tack vare när alla satt hemma i karantän, om man säger så. Då passar man på att sätta upp de här. Mm. Och jag glömmer aldrig första gången jag var hos en kvinna i Enskede.
Mm.
Jag hade tjejen Ann-Sofie med mig. Jag kommer in där, det var som att få en spark i bröstet.
Mm.
Ann-Sofies ben vek sig. Det var första gången vi kom på 3G, 4 och 5G samtidigt. Hon hade precis riktat mitt om. Hon sitter där på sängen. Mm. Och gråter, blodet bara rinner ur näsan på henne. Dottern har näsblod. Hon är helt borta, hon vet inte vad hon ska ta vägen. Det var första gången jag stötte på 5G. Det var innan man körde igång allt, man började testa där ute. Och det här var fruktansvärt så att säga. När man går på en helt ny frekvens som vi inte är vana vid innan. Jag var helt kolsvart under ögonen. Jag hade tränat, jag hade käkat bra. Jag var hur bra som helst. Så kom jag in, det tog inte 10 minuter så jag är helt slut.
Mm.
Så otäckt är de här frekvenserna om de här basstationerna sitter fel. Nu bor inte alla så. Det kanske är en på 1000 som har det så. En på 10 000, jag vet inte. Men de som har det så och har en basstation. Vi var hemma hos en kvinna som heter Bahara uppe i Kista också. Samma katastrof där. Och där hade jag med en kille som heter Per Shapiro. För jag var lite sur då när man höll på så här. Så jag drog 100-150 personer. Så ställde vi utanför Sveriges Radio och SVT och gav på och skrek lite med plakat här då, nationaldagen 2020. Mm. Och då kom de ut och skulle göra en intervju och då följde Per Shapiro med mig ett antal dagar. Och så säger Per, jag vet inte vad jag säger så, då var Per också dålig. Det bara vek sig för honom, hjärtklappningar, han kunde inte fortsätta. Och då var vi i Kilsta och på Sergels torg. Då går Per till sina chefer och säger, nu har jag en jättegrej alltså. Människor blir sjuka av strålningen. Han hörde av sig till uppdrag granskning och allting. Han varit inkallad till sina chefer. Och så säger han, Per, det här kommer du aldrig få sända. Mm. Då var ju Per, vad jag förstår, riktigt sur. Så han stod upp sig efter ett tag, körde Folkets Radio. Så det han jag gjorde ligger på Folkets Radio där. Mm. Så Per är faktiskt en hjälte. Per är den som har ifrågasatt Folkhälsomyndigheten till exempel. Han gick ut med det, han backade inte. Hade vi haft 100 sådana som Per, då är läget sett helt annorlunda ut i Sverige just nu.
Mm. Ja, jag har ju haft lite samarbete med honom. Så att jag vet ju mycket väl vem han är. Ja, det är så många saker, Anders. Och jag tänker också så här, det du berättar. Det är ju hemskt, tänker jag, liksom, att Sveriges Radio inte väljer att sända det här. Alltså jag tänker att. Så som jag tänker så tänker jag att det ska vara ett brett spektrum där våra journalister ska liksom berätta högt och lågt och så att vi människor får bilda oss en uppfattning om saker och ting.
Vi får ju tyvärr inte göra det. Det är samma sak som det här med strålningen då. Då blev vi infiltrerade av en reporter som jobbade åt Filter då.
Mm.
Som gjorde en 19 sidor lång smutskampanj på oss då. Satt en bild på mig med kungakron och kallade mig för strålningskungen då. Det är ju så man gör så att säga. Då låtsas man, vi tycker så synd om de här människorna. Vi får följa med och träffa dem som verkligen har blivit sjuka. Och det var likadant som du nämnde här med Sveriges Radio. De kontaktade mig och frågade om jag ville vara med. Jag sa, ja, vad exakt vill ni prata om? Mm. Vi vill prata om vaccinfrågan, vi vill prata om kontanterna, vi vill prata om strålningen och vi vill prata om det tidigare liv med slott och företag.
Mm.
Och vad som har hänt och allting. Ja, säger jag, mitt tidigare liv har ingenting med det här att göra, säger jag. För det är saker som hände för 20 år sedan är ointressant. Så håller vi det utanför och fokuserar på det som är viktigt nu, så kör vi. Och det lovar man ju att göra. Jag har ju allt inspelat och alla sparar sms och det. Men man kan inte hålla hela tiden. Man ska ju förnedra och tack vare att den här killen har varit stormrik, han har bott på ett slott, han har blivit av med allting. Istället för att säga så här, du, vad var det som hände? Kan vi göra en grej vad det var som hände? Ja, det som hände var att jag utmanade systemet. Jag skrev en bok om Palmemordet, Estonia. Jag avslöjade saker som ligger i Östersjön och så mycket annat. Och priset jag får betala är ekonomi, familj och allting. Man går på med all kraft som finns och tar allt du äger och har. Men där är man inte intresserad av att gå. Man törs inte gå där spåret. Man törs inte. Jag spenderade 2 år och letade fartygsvrak i Östersjön. Hittade ubåtar, flygplaner och militär utrustning. Så det är ett under att jag lever, så att säga, tack vare att jag har aldrig varit rädd. Jag har inte brytt mig om jag ska förlora några pengar eller någonting händer. Jag har bara kört, så att säga.
Mm.
Och sen har jag haft saker i livet som har fått mig att ändra. Jag satt 3 år i skogen, meditera, gjorde mig, bara hitta mig själv. Det är de bästa 3 åren i mitt liv. Och kunna försöka släppa egot materialisten. Och jag brukar nästan aldrig hänga ut någon. Det är vissa personer som jag verkligen tycker illa om. Och som är med oss, så att säga, som är infiltrerade. Men jag tar inte den striden nu. Även om jag känner att de här personerna, desinformation, de ska inte vara med. Men jag har valt det. 2 saker som jag har valt är viktigt. Gå inte ut och prata skit om någon. Och som jag gör, driver de här grupperna. Jag har aldrig gått in och begärt pengar. Men jag har gjort de här grupperna och den här informationen från hjärtat ut. Och sen säljer jag vissa produkter. Jag säljer strålskydd och fixar och donar åt människor. Men det är en helt annan sak. Och det tror jag att vi har fått den här sammanhållningen i grupper. Vi har 200 000 medlemmar i 2 grupper. Och det är 2% av Sveriges befolkning. Och det är när de här människorna delar. De här inläggen visar 2, 3, 400 000 gånger. Så att säga, och det får ju väldigt mycket spridning. Vi gjorde till exempel de här. Nu hoppar jag lite grann, hoppas det är okej. Okay, med kontanterna. Vi delade ut 200 000 flyers.
Mm.
Det gjorde vi. 200 000 flyers delade vi ut då. Jag skrev 10 000 fysiska brev till Sveriges politiker. Och ingen av dem behagade sig att svara. Och jag tog in pengarna på att trycka t-shirt med olika budskap. Varje t-shirt så var det kanske till sist då, när jag lärt mig, 50 kronor över. Och då tog jag de pengarna då till porton och kunna lägga och fokusera och trycka de här flyers. Så var det några privatpersoner som gick in och frågade, kan vi hjälpa till?
Mm.
Och vi var ett sånt sammansvetsat team, så att säga, med så många människor som från sitt hjärta gick upp och hjälpte till. Och den här frågan blev ju verkligen i fokus. Så det blev total censur. 128 dagars avstängning på Facebook förra året. Inte en enda ny medlem registrerades. Det hade säkert varit 1 miljon medlemmar idag om man inte censurerat oss totalt.
Nej, men så här, Anders, jag ska bara försöka, jag måste hänga med här.
Jag hoppar lite.
Nej, men det är okej. Vi kommer att bland, men du och jag har ju gjort en intervju tidigare, ja, som ligger på min kanal. Men då var det inte med bild. Men jag kommer ihåg den dagen. Vi hördes ganska kort efter att vi hade avslutat intervjun. För att du hade ju en polisrazzia. Liksom.
Ja,
så det hände ju väldigt mycket
svart. Jag kom in på kontoret, jag måste. Just det.
Ja,
just det.
Men just då när vi sitter och gör intervjun så har du liksom en razzia på ditt kontor.
Ja, helt rätt. Det var ganska intressant. Så sen när vi sitter där så ringer en kille. Du, poliserna stormat in här, en 10-tal poliser. Och letar efter dig. Så jag ringer upp då. Vi hade hyrt in oss då på ett kontorshotell. Vi hade fått en sponsor då som betalade ett kontor till oss. Där satt vi, hade kopiator och allting. Och det sitter en massa andra människor då som får besöka de här poliserna. Så det var ju en jättechock för dem. För det första var inte jag där. Och för det andra så fanns det ju inget där som de trodde det skulle vara. Jag trodde de skulle vara ett kassaskåp med miljoner som var. Så jag ringde upp polisen och frågade vad var frågan om, så att säga. Ja, de vill ju veta vad jag gjorde, vad jag levde av och allting sånt här. Massa dåliga ursäkter. Så det är ju ingenting av det där, men det är allt för att störa och få den här misstanken. Ingen rök utan eld, eller hur? Mm. Men i det här fallet då så gör man sån här grejer. Mm. Jag har ju varit på hundratals polisförhör då. Och det har aldrig egentligen blivit någonting av det. 99,9% av gångerna så har det bara varit för att misskreditera. Och när man gör en sån här, då brukar man ofta ringa till media så här. Nu ska vi göra ett tillslag. Vill ni vara med och fota så kom.
Mm.
Så funkar det tack för att jag har gått så långt i det jag har gjort. Så att jag har inte backat, jag har ju lagt fram. Så här och så funkar det ungefär som jag skrev min bok då. Om Estonia till exempel. Allt jag skrev kommer fram 10 år senare. I september 2020 när man gjorde den här dokumentären. Det hade jag skrivit om 10 år innan. Och blev kallad för rättshaverist och allt det här. Och det är ju att jag har ju varit obekväm i deras ögon så att säga.
Men någonting Anders driver ju dig. Jag menar så här, du är ju... Alltså, du, får man säga så här, lite halvgalen ändå. Som bara kastar dig ut och gör grejer som många inte skulle våga. Och du är med om saker som definitivt majoriteten de skulle backa.
Jo, det tror jag också. Så här, grejen var ju att innan så var man ju, gjorde man saker. Man hade egot att bråka med, man hade materialisten.
Mm.
Men om man släpper egot och materialisten och frågar vem är jag, vad är mitt syfte, vad vill jag göra? Och jag tycker att det är förskräckligt att saker och ting ser ut som det gör och hur vi blir förda bakom ljuset.
Mm.
Och jag bara kör på.
Mm. Jag backar men du har ju något som är orädd. Det är det jag vill liksom sätta fingret på.
Jo, men de flesta människor har ett huslån.
Mm.
Man har en anställning. Man har ett konto. Man har ett bank-ID. Man har en Swish.
Mm.
Jag har valt att inte ha någonting av det här.
Mm.
Jag kan göra precis vad jag vill. För ingen kan säga att om du fortsätter så säger vi upp dina lån. Eller vi gör så. Mm. Jag har valt att leva utanför systemet på det här sättet. Jag har betalat så många miljoner i skatt de här åren jag har jobbat. Jag har byggt ett bolag som har omsatt hundratals miljoner. De här bolagen finns kvar. Vissa som är sålda omsätter idag. Det är miljardföretag idag, vissa av dem.
Mm.
Jag har släppt den här biten för jag ser då att när jag jobbade så var jag var arg hela tiden. Jag gick till jobbet vid 6, kom hem vid 10, jag var arg hela tiden. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har om det inte känns bra.
Mm.
Det var jättekul det här med att bygga upp företag, det här med slottet och allting. Men det har ju alltid stuckit i ögonen på dem när man går ut och avslöjar saker. Jag byggde upp ett väldigt hat då i min uppväxt då när man gick på mig då. Och satt med häktet och jag var dömd för saker som jag inte hade gjort. Man slänger bort bevis och allting. Och då bygger man ett hat. Och man måste ju kunna kontrollera sitt hat och göra saker av rätt anledning då. För att andra människor inte ska bli satta i samma situation. Men som sagt, det är jättesorgligt att så mycket rädslor begränsar människor. Men ändå så känner jag att de som är med mig nu, eller de vi har gjort tillsammans. De många släppt sina rädslor och säger, nu får det vara nog så att säga.
Mm.
Jag har haft 2 år som har varit helt tokiga här. Och hur media har vrit och vänt den här propagandan man har kört mot barn, unga, gamla. Hur alla blivit behandlade. Mm. Och det är så många som har sett igenom det här bedrägeriet med strålningen, kontanterna, den här så kallade pandemin och allting. Man har sett helheten vad allting handlar om.
Mm.
För 10-15 år sedan var jag ganska ensam. Och då var man kanske lite rädd och tyckte idiotförklarad med att jag var rättshaverist. Jag gjorde bara det här för att man hade bråkat med mig, jag var sur då för att man hade dömt för något skattebrott eller någonting. Men det man gör när man gör som mig, man går på då ekonomi till att börja med, bostad, familj. Det är de 3 saker man ska splittra till varje pris. Och det är ju ganska tufft, man är van att ha ganska mycket pengar, bra ekonomi, kan göra vad man vill. Så inte ha någonting, de kastar ut det på bar backe, tar din bostad.
Mm.
Och så ringer socialen då eftersom jag hade barn och frågar, var du tänkt att bo? Jag vet inte, säger jag. Har ni något att erbjuda? Ja, vi har ett vandrarhem. Men bara så du vet så bor det bara somalier där.
Mm.
Vad menar ni med det? Är det kanske inte så lämpligt för dig och din dotter att bo där? Det var vad man erbjuder mig som har betalat 10-tals miljoner i skatt varje år. Det är ganska många år.
Mm.
Också hur man blir förnedrad i media och allt det här. Det är ingen som törs ta. Då ringer Mikael Syrén mig från Expressen då. Äntligen en kille, tänkte jag, som törs göra någonting och gå in på djupet vad som har hänt. Det var ju samma sak, där kniven i ryggen. Man var ändå ganska schysst mot vad de andra är så att säga. Och man kör den här förnedringen. Man törs inte titta på vad är det som egentligen har hänt. Varför händer det här? Det vill man inte. Det är ungefär som med strålning. Man vill inte gå till botten med eller med kontanterna. Man skyller på kriminaliteten, man skyller på en ena eller andra. Man blundar för det. Och det är lite sorgligt faktiskt. Mm.
Men vad den platsen du är på idag liksom, och hur har du tagit igenom allt det här? Saker som jag upplever ändå en ganska orättvis hantering.
Ja, men alltså, jag känner ju som så att det som har hänt har fått mig till den jag är idag.
Mm.
Jag fixar och donar. Vi har kört ett projekt i höst här. Till exempel då, att vi har tagit fram elverk till människor. Och gjort dem självförsörjande på ström. Jag tror det är 200 personer som har utnyttjat det här kontraktet som jag har tagit fram. Som är helt oslagbart. Var man än googlar i hela världen så är det inte ens i närheten. Mm. Sådana fördelar och sådana förmåner kan göra det här.
Mm.
Jag har hjälpt hundratals människor som har allvarliga sjukdomar. Komma till exempel till Danmark, till Holland. Få bra behandling, alternativbehandlingar, CBD-oljor, cannabisoljor. Alltså jag har suttit där med olika nycklar och öppnat dörrar till människor.
Mm.
Och så väljer man själv om man vill gå igenom dörren eller inte så att säga. Jag hjälper med de här strålningsskydden och allting. Jag sitter där, vi gör massa saker tillsammans.
Mm.
Sen väljer man själv, är det här bra? Vad kan jag göra för dig? Jag har kontakt med så många människor. Jag tror jag har 12 000 personer som jag har haft kontakt med på något sätt. Jag har deras mailadress, jag har deras telefonnummer, var de bor. Jag har deras kod in till trapphuset. Mm. På den nivån har det blivit.
Mm.
Och det är ett helt annat liv mot vad jag är van vid från att bygga upp företag. Allt det här, alla människor har ansvar för. Jag tycker det är ganska skönt. Jag kan ligga i sängen en hel dag om jag vill, nu vill jag inte det. Men jag kan göra precis vad jag vill. Ingen bestämmer vad jag ska göra.
Mm.
Men jag kan planera precis hur jag vill. Dagar, helger, vad som helst. Jag tycker det är ganska skönt så att säga. Och så tar det inte så mycket på länge med. Man försöker då förnedra, förlöjliga och så. Men det gör ingenting. För vi är så pass många nu. Som förstår vad det här händer. Eller vad som har hänt. Och frågan är, vad är nästa steg? Vi som har varit med lite så i 2015. Då räddar man hela systemet då. Genom att ta hit 200 000 flyktingar då. Man kör en falsk högkonjunktur. Man ger dem bostad, telefon och så vidare. Så bostadspriserna skjuter i höjden. De flesta blir mångmiljonärer och så vidare på sina bostäder då. Och nu körde man coviden då de sista två åren och tryckte miljarder kronor då i bidrag ut dem. Det är aldrig någon som frågar vem ska betala tillbaka de här pengarna och när. För pengarna kommer aldrig betala tillbaka.
Mm.
Man trycker bara nya pengar hela tiden. Och det är många nu som förstår allt det. Man ser igenom, man sitter och tittar och vad fastän är det som har hänt. Vi har Pfizer och hur man fuskar med sina rapporter. Man kan titta på statistikerna som har varit. Dödsfall. Har vi mer dödsfall nu än innan? Svaret är nej. Vi hade lite mer dödsfall i början på pandemin. Enligt mig då att man vanvårdade de gamla som dog några månader för tidigt. Vilket resulterade i att september 2020 hade vi lägsta dödssiffran på 160 år. Det är ganska enkelt att se igen för det finns så mycket statistik. Det är att man lägger ihop 1 + 1. Så det är ganska enkelt.
Mm.
Och det tror jag människor bör göra mer och mer.
Mm. Så innan vi lämnar här så jag vill bara liksom en personlig fråga. Hur du säger att det är lätt att skaka av sig saker. Men jag tänker ändå så här, för du har ju fått, alltså, du får ju jättemycket ros. Men du får ju också väldigt mycket, som sagt, förlöjligande. Och jag tänker så här, du berättar att du har varit med om en massa saker, men och jag, det här har ju vi pratat om privat, du och jag.
Ja, precis.
Jag fattar inte hur du är väldigt bra på att bara liksom skaka av dig.
Jo, men det största problemet är ju att jag brukar säga det är jätteenkelt att lura människor. Det är inga bekymmer.
Mm.
Men det är mycket svårare och få en människa att inse att de blivit lurad. Mm. Och när de börjar inse att de verkligen har blivit lurade, då blir de arga på mig.
Mm.
För jag har gett informationen.
Mm.
Så de blir väldigt, väldigt arga när de inser att de har blivit lurade.
Mm. Jo, men bara som person, Anders, så tänker jag så här, det kan ju inte vara helt enkelt. Så här, hur hanterar du liksom, på ett privat plan liksom, allting?
Det är ju tufft. Jag har ju några personer som har svikit mig väldigt mycket som jag trott varit mina nära vänner som har huggit mig i ryggen rejält så att säga då. Och jag bara tänker att vad har jag lärt mig av det här? Man måste ju lära sig någonting varje gång. För skulle hatet och hämnden ta över skulle det aldrig bli bra. Hat, hämnd, svartsjuka, avundsjuka, det förgör människor inifrån. Jag brukar säga som så att i Sverige har man den värsta sjukdomen som finns. Det är den svenska avundsjukan. För den dör man inte av. Den får man leva med livet ut. Och den plågar det varje dag, dygnet runt, alla dagar i veckan.
Mm. Och du, så här, för du lider ju inte av jante direkt. Det kan man ju inte
anta. Nej, inte direkt. Och sen jag försöker hitta lösningar hela tiden. Det var som... När det här började förstod jag hur allting låg till. Och så tänkte jag, jag måste börja förbereda mig ifall jag själv. För jag har kritiserat det här med coviden ganska hårt. Jag har kritiserat vaccinpassen och allting. Sen dagen innan nyår såg jag på covid själv. Mm. Jag tänkte, shit, jag kommer hamna på sjukan. De kommer fota mig, de kommer göra allting. Men då hade jag förberett mig. För det var ju som så att det var en kille i USA, Donald Trump. Behandlade sig själv med hydroxychloroxin. Han går ut och berättar hur pass bra det här var. Vilket gör att han blev avstängd på Twitter. Man tystar ner det här totalt. Jaha. Mm. Så jag gör som så att jag klipper i mig 2 stycken ivermektin. Det första jag gör. 15 milligram. Sen tar jag en hydroxychloroxin efter en trio och tunnar ut blodet. 24 timmar senare var jag helt frisk. Pang. Alla de här rapporterna med behandling med ivermektin, hydroxychloroxin, allt det här i Indien, Tjeckien, överallt, har man mörkat idag. Mm. För hade man använt det här så hade vi inte haft någon pandemi. Man kunde inte klassa det som pandemi. Vaccinfrågan hade varit en icke-fråga.
Mm. Ja, men det finns ju massa fler preparat.
Ja, visst finns det.
Finns ju, vi har ju Fabiflu och så det finns ju många fler.
Ja.
Så, som det finns ju inte många svenska läkare. Jag menar så många människor som har hört av sig till mig efter alla mina intervjuer. Mm. Och frågat om det finns någon utav läkarna som jag har intervjuat som kan skriva ut ivermektin. Men det är ju nästan, det är ju ingen som kan eller vågar. För du riskerar ju någonting på ett personligt plan.
Ja, 41 läkare blev av med sina legitimationer i Sverige förra året. Mm. Alla som beställer ivermektin, hydroxychloroxin från Indien, Kina, Thailand, stod överallt ifrån, stoppas i tullen. Tullen har lagt en svart lista på alla som beställer de här. Det här är ju en malariamedicin och det här är för parasiter så att säga.
Mm. Mm.
Så det är lite tråkigt.
Ja, kontanthanteringen behöver
vi. Jajamensan.
För det är ju någonting så du har ju gjort jättemycket där. Och jag vet ju själv bara att jag är på privat plan började fundera väldigt mycket när swishen kom. Mm. Så kommer jag ihåg att jag reagerade över att, för Sverige var ju unikt med swish. Mm. Vi var ju först.
Vi var först med swish.
Ja. Och jag tänkte, men varför är Sverige alltid först med allting? Och vad är det med swish? Och sen så vet jag att jag samtidigt, och det här var ju ett tag sedan då, att jag började fundera över att kan det här ha någonting att göra med att Sverige ska bli kontantfritt? Och man pratar ju om det. Så vill jag bara så här lägga in att, och så börjar jag följa dig mycket och titta på liksom det här med kontant, att vi måste ha kontanter. Du pratar jättemycket om det. Sen hade jag ju en ganska, som jag tycker, extrem upplevelse med banken för 2 somrar sedan. Vi kom tillbaka från, vi gjorde en utlandsflytt och så kom vi tillbaka från Mallorca till Sverige. Och då så ska jag köpa en begagnad bil. Och halva den bilkostnaden tar jag ut i kontanter. Det vill säga 15 000. Veckan efter så ringer jag till banken i ett annat ärende. Och den här kvinnan som jag har på luren säger så här, jag har en fråga till dig, säger hon. Jag ser här att någon har tagit ut 15 000. Alltså så här, verkligen, hon frågar inte om det. Jag vill bara få bekräftat, är det du som har tagit ut 15 000? Och jag tänker så här, jag kommer ihåg, jag blev så tagen på sängen och så chockad. Att hon liksom går in och gör någon form av så här koll på mig. Och jag blev så jävla arg. Och då började jag engagera mig ännu mer i det här med kontanthantering.
Mm.
För varför gör man så här, Anders?
Ja, min bedömning, Sverige är det mest kontantlösa landet i hela världen. Endast 6% betalar sina vardagliga köp kontant. Övriga Europa så är det 70-78% ungefär.
Mm.
Och varför just Sverige då? Ja, Enligt min bedömning så är Sverige ett testland då. Allt det här handlar ju om kontroll och övervakning. Man kan inte skylla på kriminalitet, man kan inte skylla på rån. Vi har inte haft ett bank. Vi har haft ett bankrån i Sverige tror jag på 5 år. Allt det här är borta, så men ändå så ökar rånen och våldet i det mest kontantlösa landet i världen. Allting handlar om kontroll och övervakning. Kan du inte redovisa, jag har ju i gruppen då tusentals människor som har fått sina konton avstängda. För man kan inte redovisa sina Swish och allt. Och enligt EUs stadgarna då, så att säga, så har man inte rätt att ifrågasätta de här transaktionerna under, tror jag, 99 000 det var det. Om man går på alla vissa loppisar, 20, 30, 40 kronor ska man redovisa. Och det här tycker inte jag är okej, så att säga. Och vad händer om en kris kommer? Vi tittar på Coop vi hade förra året. Utan kontanterna är vi väldigt, väldigt då känsliga. Vi är väldigt hårt drabbade ifall strömmen går. Ja, säger vissa smartskallar då. Om strömmen går så kan vi ändå inte handla för kassorna går och så vidare. Men det stämmer inte. Bor du på landet, alla lanthandlar och allting. Man har lite delverk, man har lysendån. Så de flesta klarar sig. Men det som skulle behöva hända i Sverige, det är ett 6 månader långt strömavbrott. Så folk får känna hur det känns. Och det som är så tragiskt med det här också, att jag tror man vill mörka hur pengar skapas. De flesta tror att banken har pengarna i ett kassavalv. Ja, så var det kanske för 100 år sedan. Men det som händer idag är att så fort man går in och tar ett lån, en kallad kredit, så skapas pengarna i samma sekund som krediten beviljas. Inte nog med att du ska betala tillbaka pengarna som de här bankerna har skapat. Du ska betala ränta på de här pengarna också. Som det ser ut just nu så tjänar alla banker i Sverige mellan 2 och 3 miljoner i timman, dygnet runt, 7 dagar i veckan i ränta på pengar de själva skapat. Hela banksystemet är ett totalt bedrägeri. Det är några få personer får skapa pengar själva. Det är ett pyramidspel, det är ett bedrägeri. Och hade vi som privatpersoner gjort samma sak, så hade det varit ett långt fängelsestraff.
Men Anders, om vi går tillbaka till det här telefonsamtalet med Swedbank.
Ja.
Har hon rätt att ställa en sån fråga till mig?
Det har hon egentligen inte.
Nej.
Beloppet är så litet. Hade det varit hundratusentals kronor så har hon rätt att ställa frågan, så att säga. Det är dina pengar. Men det är inte folk vet om är att om banken får problem så har banken rätt att ta dina pengar, allas pengar. Man pratar om en statlig lönegaranti eller statlig garanti. Den statliga garantin finns inte vid en så kallad bail-in. När banken kommer på obestånd så har banken rätt till dina pengar. Det är bankens pengar. Det här var precis som hände på Cypern. Man snodde människors pengar. Och jag hoppas nu, jag läste en artikel nu, att vi går in i den största börskraschen någonsin. Och jag hoppas att bankerna går i konkurs. Vi måste börja om. Vi måste skapa ett helt ekonomiskt system som är baserat på helt andra saker än bara krediter. Var man än befinner sig i hela världen, vilken stad du än är i, finaste huset, högsta huset, står namnet på en bank. De äger allas bil, hus, mobiltelefoner. De äger allt på krediter som de själva skapar. Och det här har folk svårt att förstå. Jättesvårt att förstå, tyvärr.
Men ja, det är så många tankar kring... Om vi börjar med banken. För det har jag ju läst mig till och tagit del av väldigt mycket vittnesmål. Att det här är ju någonting, och jag ser ju själv och hör att banken börjar ställa folk mot väggen på ett sätt som banken aldrig tidigare har gjort. Alltså de ställer väldigt privata frågor, de stänger av konton, även i Sverige.
De har ju satt mängder av människor i jättestora problem, så att säga. De har ju skapat problem för personer, för man bara stänger av kontorna. Är det inte som man får, har man någon misstanke om någonting, inte får de svar man vill ha, så klipper man av kontot direkt.
Men när började banken göra allt det här? Det är en otrolig kontroll.
Det var ju i samband, tycker jag, när den här coviden startade. Och då gick man ju också ut och så spred man ut ett falskt rykte. Att sedlar och mynt smittade. Så massa verksamheter vägrade att ta emot kontanter. Det var ju bara ett rykte. När vi gick ut och sa till exempel att 5G... och vad heter coviden, samma vad heter symptom, då var vi avstängda. Fake news. Okay. Ja. Men att pengar smittar en lögn, det fick man hålla på. Det får man hålla på med fortfarande. Det blir aldrig klassat som fake news, för man vill ha bort kontanterna. Med ett kontantlöst samhälle, då styr man alla. Via den här trådlösa tekniken 5G, du har full koll på alla. Jag är svårare och svårare, till exempel om jag ska parkera någonstans. Jag betalar aldrig en parkeringsbiljett, så att säga. Jag har ingen kort. Så jag parkerar i princip vad jag vill. Och får jag böter, så tar jag min böter. Kanske får det 2 gånger om året. Och så går jag och betalar på ett ställe som tar mina kontanter. Och jag är väldigt obekväm då, så att säga, därför att samma sak, kontanterna, nu gick man ju ut med i veckan, jag hoppar lite här, men jag tycker det hör ihop, att man vill förbjuda oregistrerade kontantkort. Gick man ut med i veckan, man ville förbjuda. Och det är samma sak där, då måste jag registrera din telefon, då ser du att han bor på Skeppargatan 1, då ser du hur många vad heter det, sovrum det finns, du ser allting på den här personen. Och jag tycker att integriteten är totalt borta då. Det är samma sak som du inte kan använda kontanter. Titta på alla kvinnor då som lever i relation med män som är våldsamma och måste fly därifrån, man har gemensam ekonomi. Mannen ser exakt var hon har varit, tagit ut pengarna. Hon behöver kontanter för att kunna klara sig. Likadant, man behöver ett oregistrerat kontantkort. Jag har ett oregistrerat kontantkort. Och man tror att det hjälper inte att förbjuda. Det kommer målvakter, skapar man en ny bransch. Att målvakter tar ut massa kort och säljer till kriminella, om man nu hävdar så att säga då, att det är kriminella som har de här korten. Ja, då sätter man en målvakt, 200-300 abonnemang på honom, och så delar han ut de här korten och så står han där och ingen vet någonting. Så man går inte till botten med problemet. Kontroll, kontroll, kontroll. Allt handlar om kontroll. Inget annat. Tyvärr.
Så hur ska vi... Hur ska vi liksom komma till botten med det här? Hur kan människor göra sig fria från den här?
Jag tror personligen att man får inte vara rädd för att gå ut ur systemet. Försöka lösa sina lån om man har möjlighet. Försöka hitta sätt att byta. Vi skulle behöva ha ett annat betalningssätt än kontanterna. Kontanterna äger Riksbanken rätt till. Det är statens sätt att säga pengarna. Vi har ju Bitcoin då, som man verkligen inte gillar. Vi försöker tänka hela tiden. Vi har massa olika kryptovalutor. Men jag tror vi behöver hitta någonting. Och min tanke från början var att starta folkets bank. Men jag inte en bank som fungerar. Det är ju en bank, ett bedrägeri. Och jag vill inte skriva en bedrägeri. Och ska vi köra en bank på riktigt sätt, så går den i konkurs dag ett. Det går inte att låna ut pengar till 1,5% ränta. Om man inte skapar dem själv. Tyvärr. Så det här är en utmaning hur man ska göra i framtiden, och jag tror att många människor, och tack för att man har hoppat på det här tåget som jag berättade om innan, elverken då, man har gått in och gjort sig självförsörjande, man har löst sina lån, man odlar lite grann, man går ut från det här systemet, för det kommer att smälla. Jag tror att vi är så nära en sån jättekrasch alltså. För det här kan inte hålla längre. Förra året gick börsen upp 35% i Sverige när vi gick igenom den värsta krisen någonsin. Man var tvungen att manipulera det här för att folket skulle hålla sig lugna. Människor med bra ekonomi och mår gott att få äta, och de håller sig lugna. Hade börsen kraschat, så hade folk börjat tänka till, vad är det som händer egentligen? De blir av med sina pengar, blir av med sina besparingar, de blir av med sina hus. Folket i Sverige har aldrig varit rikare än vad de är just nu. Och de måste bli av med sina pengar för att de ska vakna. Det är jättesorgligt att säga, men så är det tyvärr.
Så vad tror du kommer att hända?
Jag tror det smäller ganska snart, så att säga. Det här är över nu. Man har kört de här, försökt att tvångsvaccinera folk, man har hotat dem, man mörkar alla vaccinskador. Jag skulle personligen tippa på att ett mörkertal på 90%. Alla de här atleterna som har fått hjärtstopp, 167 stycken dog fram till och med september. Idrottare finns jättebra dokumentation på det här. Jag tror att vi kommer få betala ett pris. Jag tror att vi kommer få se baksidan på allt det här. Och vi ska heller inte glömma att läkemedelsbolagen tjänar $1,000 i sekunden på de här covid-vaccinerna. 22 miljoner har PCR-testen kostat. Miljarder, förlåt. Vi får se baksidan snart, tror jag. Jag tror vi kommer få se väldigt många sjuka människor också. Och det syns klart och tydligt på vissa människor som har åldrats väldigt mycket då. Kanske inte bara utav vacciner man har... Man har tagit det här hårt, man har blivit av med familjemedlemmar, släkt och vänner, för det har blivit två läger. Man har tryckt folk mot varandra då, vi som har valt att inte vaccinera oss till exempel då, och stått emot det och sagt att det här är inte okej, för det här, ett vaccin som är så bra där man måste hota människor att ta det, man måste ge dem böter om de inte tar det, och det är hemligt vad det innehåller. Förstår man inte att någonting är fel då? Då är det illa.
Så du tror att det kommer att slå till? Ganska
jag tror att det kommer att slå tillbaka. Och jag tror att vi har en krasch väldigt nära. Nu räddar man den här börsen lite då att man släppte de här restriktionerna. Sånt älskar ju börsen. Det var lite upp och ner en procent hit och den klarat så att säga. Men vad har vi? 10-12 procent back i år så att säga. Men börsen behöver krascha 95 procent. Folk måste känna av det här för att man ska kunna starta om och börja något nytt så att säga.
Men du kommer att klara, eller hur? Jag vet ju att du har...
Ja, men jag har förberett mig ganska bra.
En del.
Jag har mat på bordet, jag har ett elverk för att strömmen går, jag har lite bränsle och jag har hållit på ganska länge och har mitt lilla husapotek och sådär och har kontakt med väldigt många människor. Så vi har bytesaffärer, vi hjälper varandra, jag fixar grejer till dem, de fixar till mig och ja, som sagt, öppna dörrar till varandra.
Det kommer lite frågor här om kryptovaluta. Liksom. Någon skriver här att hon inte gillar det för hon tänker att det kommer från den djupa staten. Så en fråga här, hur betalar man med kryptovaluta på ICA?
Jag vet inte, vi har aldrig haft någon kryptovaluta. Jag har bara kontanter.
Och det för det är ingenting som intresserar dig, kryptovaluta?
Nej, jag är intresserad av guld, silver och riktiga pengar.
Men precis, för det är ju min upplevelse av dig. Du vill ha saker som man handgripligen kan som, ta i.
Ja, eller ja jag vill hålla i det så att säga.
Ja. Det är spännande. Men vad tänker du? Som sagt, jag menar, vad är det media försöker göra här med dig?
Media går ju in och tack för att jag får ju väldigt många människor med mig. De vill ha med att jag nämner ut mig själv till någon ledare och allt. Jag har aldrig nämnt ut mig själv till någon ledare eller någonting. En vägvisare vill jag kalla. Jag öppnar dörrar till människor. Är det någon som behöver någonting? Jag brukar säga så här. Jag kan fixa i princip vad ni vill, vad ni behöver för att kunna klara er i livet. Jag kan ge dem råd och allting och jag kan skicka er vidare om ni blir sjuka och så vidare. Och jag tror att problemet som man har gjort med det också, man försökte ju om att koppla ihop mig med frihetsrörelsen till varje, alltså man har jättemycket jobb i Expressen då och koppla ihop mig med dem och att det var där och att det var jag som stod bakom. Jag sa att de gör sin grej, jag gör min grej, säger jag. Jag har två grupper, en för att behålla kontanterna, en som handlar om folkets rättigheter i samhället. Det är vad jag gör. Jag utvecklar produkter som skyddar mot strålning. Jag hjälper människor om de blir sjuka, om de behöver balansera sig på olika sätt. Man får sjukdomar. Jag har kontakter så jag kan skicka dem i princip i halva världen då, om de vill det. Eller om man hittar bra lösningar i Sverige, känner jättebra alternativmedicinare i hela Sverige då. Och där sitter jag som vägvisan på det här så att säga då, och öppnar de här dörrarna. Samtidigt som jag tycker det är jättekul att utveckla de här produkterna som jag gör då, men jag tar ju mycket tid så att säga och jag hoppas verkligen att någon kommer då och köper upp de här mobilskalen då och tar det till nästa nivå så att säga. För det, vi har gjort det här, vi har kokat soppa på en spik så att säga. Vi har inte haft de här, vi hade behövt hur många miljoner som helst i utvecklingen så att säga. Men vi har inte haft det, så vi har gjort så gott vi har kunnat så att säga.
Men varför tror du man försöker blanda ihop dig med frihet?
Saker och ting är att jag har fått ganska bra genomslagskraft på det jag har gjort så att säga. Eftersom jag tycker själv att jag har gjort det av rätt syfte. Och frihetsrörelsen, det är många, det är fler personer där, det blir lite rörigt så att säga. Det är många olika viljor så att säga. Och så vill man nog dra ihop det, så vill man dra in lite högerextremistiska människor. Och så vill man titta vad han har gjort där. Han har gått i konkurs, han har en skatteskuld, han har bott på ett slott, han har förlorat allt. Man vill smutskasta så att säga och förlöjliga. Titta vad han håller på med nu, så tar man en bild, va? Tittar med pannan så att säga. Förra gången tog man flera hundra bilder, så tog man de värsta bilderna man hittade in. Det ser ut som jag och Ann-Sofie hade rymt och från psyket så att säga på de bilderna. Så schysst är man, jag tar det ganska bra ändå. Faktiskt. Jag vet ju precis som här journalisterna jobbar så att säga. Och de törs ju inte gå utanför för ramarna. Tyvärr, man är inte intresserad av sanningen. Man vill inte ha en debatt på båda sidor. Ett mynt har alltid två sidor. Jag tycker att man ska visa det och inte mörka den ena sidan.
Nej. Men det kommer en fråga här om kontanter. Alltså så här, hur förvarar man kontanter?
Ja, det går jättebra att ha dem i fickan om man inte har jättemycket. Nej, men det är ganska bra. Man kan ha en låda om man vill. Förr hade man dem i bankfack, men nu får man inte ha dem i bankfack längre.
Får man inte ha kontanter i bankfack?
Nej.
Vadå? Så att om jag kommer med 50 000 till banken och säger att jag vill få...
Nej, får inte ha kontanter. Det står klart och tydligt. Får inte ha några kontanter i bankfack.
Okej. Okay. Det visste inte jag faktiskt.
Ha? Nej, jag visste inte det heller, men jag fick reda på det för ett tag sedan. Då. Jag rekommenderar då kontanter, guld och silver. Guld och silver har hållit sig i tusentals år, gått igenom alla kriser. Och vi kommer stå framför en kris snart, så att säga. Vi har ju haft en väldigt hög konjunktur sedan 2008 då. Och nu är det 2022. Vi har ju 14 år, men 14 goda år så att säga.
Mm.
Och jag skulle ha kontanter, även om man försöker ta bort kontanterna kan man aldrig ta bort. Varken euro eller dollar. Polen till exempel fick en ny lag här att alla banker måste tillhandahålla kontanter och ingen får neka kontanter. USA har ju många delstater att man måste ta kontanter. Både restauranger, mataffärer och så vidare. Man får inte neka kontanter.
Det är så, eller hur?
Jajamän, i USA. Ja. New York kommer ju med lag i hela New York då, men så kom den här pandemin. Så jag tror inte man har klappat igenom den, men det står klart och tydligt att här får man inte neka kontanter.
I USA, men i Sverige...
Så. I Sverige gör man ju en liten fuling så att säga då. För enligt Riksbankslagen så är alla skyldiga att ta emot kontanter då, enligt Riksbankslagen. Men tack vare att både banken och politikerna vill ha bort kontanterna så säger man hänvisa till avtalsrätten. En avtalsrätt måste två personer vara överens om. Men det man missar helt och hållet är att det finns ingen avtalsrätt som står över lagen. Det är ungefär samma sak som att jag sätter upp på min bil att jag får köra i 150. Och så stannar polisen med och säger du körde i 150. Ja, men jag har avtalat bort era hastighetsbegränsningar. Titta, jag har satt upp en skylt på vindrutan på min bil. Och så skickar handbojor på mig och skickar in mig direkt. Och sen upp till Beckomberga håller jag på att säga, men in på psyket med mig. Det är ungefär så man gör med kontanterna. Och det finns en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som gällde vård i Växjö när man nekar kontanter. Och det förlorar man då. Och säger att vårdcentralen måste ta kontanter vissa år. Nu har man utnyttjat den här domen lite grann och skrivit om den lite och vissa har lagt ut den. Och så fort man skriver om den lite så blir den klassad som falska nyheter då. Men jag har ju alltid lyckats att betala på alla kontantfria ställen med mina kontanter. För jag är alltid trevlig. Jag går in och käkar och så säger jag betala med kontant. Tyvärr, vi tar inte kontanter. Men här brukar jag säga då. Då får jag tacka för maten, säger jag. Ja, vad menar du? Ja, men jag har bara kontant. Ni kan ju inte neka kontanter enligt Riksbankslagen, säger jag. Och ska ni neka kontant, då måste ni ha en jättestor skydd på dörren. Då vet ju jag informerad, men jag är inte ens informerad om det här. Så jag. Ja, men då tar vi kontant den här gången. Så. Men kom ihåg det till nästa gång. Så jag har aldrig behövt gjort någon stor tjen, ingenting av det hela. Och jag har till och med blivit bjuden 2-3 gånger också då. På maten då. Så jag har varit väldigt, väldigt fräck så att säga. Jag har aldrig betalat i simhallen. Jag har aldrig betalat på busfabriken och sådana ställen som är kontantfria. Ändå vill inte ha något tjafs. Och simhallen då så säger man. Ja, vi skickar en faktura, men gör det, säger jag. Och då gör jag så när jag skriver på bestrides. Skriver jag bara. Så det händer aldrig någonting. Så jag har varit gratis i 3-4 år.
Så att om jag kommer till simhallen och säger att jag har bara kontanter.
Ja.
Så måste de släppa in mig.
Ja, antingen så släpper de in det. De har gjort mig ett antal, eller så surar de och skickar en faktura.
Ja.
Och så ska jag skriva på, så säger denna faktura beskrivs enligt Riksbankslagen, skriver jag på kvittot som jag ska skriva på då. Och det gick så långt så jag var till inkasso här för ett år sedan. Och när det kom in då så deras jurister tittade på det, det gällde bara 80 kronor. Men det spelar ingen roll. Så släppte de det här då, eftersom jag hade skrivit då bestrids på grund av Riksbankslagen det här och det här. Att sedlar de mynt giltiga betalningsmedel. Så de bråkar inte med mig. Så kan man skoja lite med om då, till exempel man är på Biltema så har de kontantfritt i kaféet och tar man en kanelbulle, stoppar man in den i munnen och så lägger man fram en 10 då som den kostar och så säger vi tar inte kontanter. Nej, men hur ska vi göra? Så jag har ju checkat upp halva bullen nu. Alltså så man måste göra lite med glimten i ögat också, men folk i Sverige är så rädda, man är så rädd för att stöta sig med någon så att säga. Men gör man saker och ting med glimten i ögat så brukar det gå ganska bra.
Men du är ju bra på det.
Ja, jag har blivit bra. Innan var jag inte så bra. Jag var ju väldigt sur och väldigt, eller sur. Jag var ju väldigt hatisk i systemet då när man blir anklagad för saker som man inte har att göra. Man blir försatt i konkurs bara för att man har gått ut och utmanat systemet. Och man går in och lägger sig i vårdnadstvister, man lägger sig i saker då som man inte har med att göra, bara för att, så att säga. Och jag har släppt allt det här och bara att nej, men jag lever för dagen. Jag tycker jag har ett bra liv. Jag är jättenöjd med mitt liv, så att säga. Jag mår bra, försöker röra på mig lite grann. Jag äter lite för mycket i vinter då, men annars så tycker jag att livet är ganska härligt. Och jag har ju väldigt många människor som är rädda som kontakter mig. Jag säger, ni måste släppa era rädslor. Det är rädslorna som begränsar er.
Mm.
Och de kan inte sova en det ena än det andra. Och det som man tittar på i sin stora helhet, människor som mår så dåligt. Vi har ju då 7 miljoner människor i Sverige tar ut receptbelagda läkemedel minst en gång om året.
Mm.
3 miljoner människor går på antidepressiva.
Mm.
Bara de siffrorna borde få oss att tänka till. Vad är problemet? Varför kan jag inte sova? Varför händer det här och det här? Och gå till botten med saker och ting.
Mm.
Men tanken är att människor ska vara sjuka. Människor ska vara lätta att kontrollera, övervaka och framförallt inte tänka själva. Det är därför man vill ta bort kontanterna.
Mm.
Så vi har allting hör ihop. Det gäller bara att se det på rätt sätt. Se det här, hur allting ligger till.
Ja, vad du pratar ju om att du tror att det kommer en kollaps snart, att någonting som kommer att hända. Men du är också positiv. Men jag tänker om vi avrundar allting och knyter ihop säcken. Alltså vad kommer komma ur den här kollapsen? Alltså vad,
förhoppningsvis så kan vi bygga ett mer stabilt system för folket. Mm. För inget av det som har skett de sista 10-15 åren har varit för folket. Det har varit för eliten, har bara blivit rika och rika. Okej, när man gett lite till folket under den här pandemin då man har kört upp börsen, man har kört upp bostadspriserna och allting, så människor inte ska tänka själva att de ska ha det bra ekonomiskt. Men det här håller ju inte längre. Den här bubblan håller ju på att spricka eftersom man trycker bara nya pengar hela tiden.
Mm.
Och nu känner jag att, jag har känt det ganska länge, men nu känner jag att när det kommer så långt att nu rinner bägaren över. Och jag tror vi är väldigt nära. Och jag är positiv till det faktiskt. För vi måste ha någonting nytt. Vi måste se människorna. Vi måste se de gamla. Vi måste titta på skolorna. Allt det här är ju katastrof. Det är bara att titta på vården vi har i Sverige. Man gnäller där man inte pratar om, till exempel att vi har mycket färre IVA-platser nu än vad vi hade för 10, 15, 20 år sedan. Och man har haft 2 år på sig att fixa till vården. Man har inte gjort någonting. Men istället har man skickat ut 15, 20, 30 miljoner till alla regioner som vaccinerar sina invånare snabbare.
Mm.
Och jag frågar, var kommer de här pengarna från? Var kommer alla de här miljarder som man har skickat ut i stöd till företag? Hennes och Mauritz 2,5 miljarder. Volvo 2,5 miljarder. Det är bara 5 miljarder på 2 företag som har 100-tals miljarder i eget kapital. Och ledningen tar hur många miljoner som helst i aktieutdelning. Mm. Ingen frågar, var kommer de här pengarna från?
Mm.
Än man bara kör på, så att säga. Så jag tror att nu är det dags att bygga upp något nytt, mer stabilt. Jag hoppas verkligen det. Hur som helst så lever vi väldigt spännande tider.
Mm.
Och jag tror det här och nu. Jag tror jag är i stormens öga när man har släppt de här restriktionerna och allt. Nu tror jag vi kommer få se medaljens baksida. Och jag tror för oss som har vaknat eller som har varit med i det här, så tror jag det blir positivt faktiskt. Jag tror det.
Mm. Nu har vi en sista fråga här. Jag fick lite uppläxning efter förra intervjun att jag svarade inte så mycket på frågor.
Okay.
Och då skriver någon, hur mycket kontanter tycker du att man ska ha hemma?
Du ska ha så mycket pengar hemma som, ja, vad ska man säga för att svara på det? Om det smäller på riktigt så kommer pengar du har på banken gå upp i rök. Banken kommer ta dem. Jag hade sålt mina aktier, mina fonder, investerat i fysiskt guld och silver, ha tillräckligt med pengar på kontot för att täcka de räkningar, lån, amorteringar du har. Sen hade jag investerat i fysiskt guld och silver och har en hel del kontanter hemma. Och är det som så att man försöker ta bort de svenska pengarna, dollar och euro, kommer alltid att fungera. Så det är en liten smaksak.
Jag kan ju bara säga, alltså jag har gjort en intervju med en kvinna i Italien.
Mm.
Hon lever ju utanför systemet.
Ja.
Hon vet jag har en års alltså, en årslön i kontanter som hon har bevarat på ett ställe. Så.
Det är nog ganska smart faktiskt. Ja. Om man har möjlighet. Alla har ju inte den möjligheten.
Nej, men hon har, det här är ju någonting som hon har gjort länge. Alltså hon har ju verkligen sakta tagit sig ut. Just för, men hon säger att italienarna överlag har ju kontanter hemma.
Ja,
det är en helt annan mentalitet.
Problemet är med svenskarna att de är både lata och bekväma och tror på allt som media säger. Och det man inte fattar är att SVT, Sveriges Radio, Utrikesradion tar i snitt 850 kronor för varje person i Sverige för att sända sitt skräp och propaganda. Och jag är inte ett dugg intresserad av att betala det, så därför betalar jag inte så mycket skatt längre.
Ja. Så guld och silver?
Guld och silver rekommenderar jag.
Mm. Men jag tänkte bara, alltså, men de som sitter och lyssnar här, de är ju inte så lata.
Ja. Nej, men de har ju varit med så länge, så att säga. Och många av dem har ju investerat i guld och silver redan. Många av dem har gjort sig självförsörjande. Man har ju sett, man odlar hemma. Man har kopplat in ett elverk, så att säga. Går strömmen så klarar man sig hur länge som helst. Och man driver hela huset. Eller så har man ett mindre elverk som drar kyl och frys. Och sen sin spis och det här. Många har förberett sig. Alltså jättepositivt att se hur många som har förberett sig. Vi har haft en del strömavbrott här nu i vinter också. Så många har ringt mig och sagt, skickat bilder då hemifrån då, det lyser i deras hus, så det är helt mörkt hos grannarna då. Det var ganska häftigt att se faktiskt då. För grannarna tänder lite ljus och de har hela huset, ingen fattar att de har elverk då. Lite kul att se faktiskt.
Ja, vi får lägga in en länk där till dig, tycker jag. Det är som ska köpa elverk.
Och är det någon som är intresserad av att kontakta mig, så kontakta mig på Messi. Det är likadant om ni har obalans i kroppen, sjukdomar, strålningen, kontanter, om vill jag råd och så. Så det är bara att höra av sig till mig. Och vi har ett bra kontrakt på elverk också med en av de största, ett största företaget i Asien. Så att säga.
Vad fint, Anders.
Ja.
Ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker vi har lyckats få in ganska mycket under den här dryga timmen.
Ja.
Ja. Ja, men verkligen, verkligen tack. Och jag känner, det är, med din hjälp här nu så är ju folk väl, jag menar, de kan kontakta dig. Du har en massa bra råd och tips.
Ja, jag har det mesta och jag säger det en gång till. Det är bara rädslorna och egot som begränsar er. Ta bort rädslorna och egot så har ni hela världen framför era fötter.
Ja, men med de orden så avslutar vi, Anders.
Ja, det gör vi. Tack så mycket.
Jättemycket alla som har tittat. Så.